historiebok. Då kanske ni tänker, för hela världen. Ja, faktiskt för hela världen, fast den följer inte varenda nation genom hela världshistorien, utan efter ett tag, efter kapitel 11 ungefär, så väljer den ut en del, en nation i världen att fortsätta följa. Men innan den gör det så hinner den ge nyckeln till att förstå hela världshistorien och allt det andra runt omkring. Bibeln är ju då en samling utav 66 olika skrifter, och jag riktar in mig framförallt på de historiska skrifterna, alltså de som återberättar att det här har hänt. Och det finns även poesi i Bibeln, och det finns lite olika råd om saker och ting om hur vi bör leva våra liv. Till exempel vilken mat är lämplig att äta, säger Bibeln lite grann om, och den har även en hel del råd när det gäller moral. Ganska många både bra och dåliga exempel för personer som gjorde så att det inte blev så bra. Vi kan själva läsa och bedöma och tänka att det där var ju inget smart gjort av kung David, det han gjorde där till exempel. Bibeln har även en del att säga om framtiden. Och som ni förstår, om inte Bibeln kan ha rätt när det gäller historia, hur kan jag inte lita på att den har någonting att säga mig om moral eller livsstil eller framtiden för den delen heller? Så det är därför jag tycker det är en väldigt avgörande fråga vad Bibeln har att säga om världens historia och ifall den håller eller inte. Jag skulle säga att det är faktiskt en väldigt stor styrka hos Bibeln, det som många kanske annars skulle säga är en nackdel, att Bibeln, den skrevs, nedtecknades för länge sedan och den kan inte ändras. Och det gör ju att man kan ju inte uppdatera Bibeln, även om många kanske har försökt göra det på olika sätt och vis. Och får den anpassas efter nya rön och så vidare. Men sen så visade det sig med tiden att den där anpassningen var ganska onödig, för om den nya rönen var feltolkade och så vidare. Vad jag finner är att Bibeln består tidens prov. Att det är en styrka faktiskt, att fast den kan inte ändras. Det är en styrka att den inte kan det, men ändå så står den fast. Jag kommer inte att, eller vi kommer inte att diskutera idag livsstil och moral och framtid och de bitarna av Bibeln. Det är mycket möjligt att någon, man brukar ofta landa i det, att man tänker att jaha, okej, men så om Gud finns, menar du, och så vidare, då har jag massor med invändningar mot saker som jag tycker att Gud gör som är omoraliska. Jag tycker jättemycket om att diskutera de sakerna, för det är sånt som jag brottas med väldigt mycket själv. Men jag vill att vi idag, och när ni tänker ut frågor och så, att vi håller oss till ifall Bibeln är historiskt tillförlitlig. För det är som den avgörande punkten som vi måste lösa innan vi ens börjar fundera på vad Bibeln säger om moral. Så vi håller oss till historien. Och då vill jag börja med att presentera en liten tidslinje. Bibelns tidslinje börjar ungefär, alltså det här cirka 4000 år före Kristus. Viktigt att tänka på att det är ungefärligt. Jag hävdar inte några exakta datum eller att man kan räkna ut exakt vilken dag jorden skapades eller någonting sånt där. Men ungefär för 6000 år sedan. Och det som händer då, det är alltså skapelsen, och ganska kort efter det får jag intrycket av, så sker då det här fallet. Adam och Eva skapas och sen sker det ett syndafall. Sen så har vi en period som jag skulle kalla för förhistoria då. Som går fram till en väldig översvämningskatastrof. Där hela världen översvämmas. Och därefter så har vi Babels torn. Som resulterar i att vi får väldigt många olika språkgrupper. Att innan dess så talade alla människor på jorden samma språk. Men så är det här en förklaring till varför det finns så olika språkgrupper. Och till att människor sprids ut i världen och bildar olika nationer. Och sen efter det, när det då uppstår civilisationer på de här olika ställena dit de har spridit sig, så rasar livslängden. Att tiden, under tiden före floden och en liten tid efter, så levde människorna väldigt länge. Men sen händer någonting som gör att de till slut bara lever ungefär 100 år. Vad är det som händer och hur påverkar det här? Det vi ska titta på, det är vad finns det för spår Vad kan vi se för tecken i kulturer runt om i världen? Andra legender som kan bekräfta, eller vad finns det för några vetenskapliga grejer som skulle kunna bekräfta eller då motsäga det här? Och när vi tittar på översvämningskatastrof kommer vi titta på vad finns det för spår i naturen utav den? Finns det några spår i kulturen och i legender och historia från andra folkslag? Vi kommer även att titta lite grann på, jag har själv studerat så mycket det här med språk, så det kommer jag bara som hoppa över lite grann. Men däremot lite mer hur folken spreds ut i världen kommer vi ägna en del tid åt. Och lite konsekvenser av att livslängden rasar. Sen så, the rest is history skulle man kunna säga. Alltihopa, det här är ju historia menar jag, men att från och med där ungefär 2000 år före Kristus så började det dyka upp ganska många andra källor, skrifter och så. Så att där blev det inte lika knepigt att bekräfta det som har hänt i Bibeln. Till exempel att hitta spår efter Egyptens ödeläggelse eller vid Israels uttåg ur Egypten. Eller för den delen att se hur, att kanan har stavat fel där. Det ska vara två A på slutet istället, att spela roll. Men att man ser spår utav det. Man ser också bevis på att det har funnits en som heter kung Salomo. Och det borde ju verkligen finnas det, kan man ju tycka, eftersom han enligt Bibeln var det många som reste till honom och på studiebesök i princip för att kolla hur kan det vara möjligt. Att, kan det stämma allt det vi har hört? Och sen det som har delat hela världshistorien i två, om vi ser före och efter Kristus, så är det ju själva förstås det som händer kring Jesus, att han blir korsfäst och att han uppstår. Om vi hade tid skulle jag jättegärna ha en presentation som handlar om bevis, historiska bevis. Som när man lägger ihop dem sida vid sida så ser man att det är en historisk, alltså den enda självklara förklaringen som kan förklara alla de här historiska fakta bitarna är att Jesus faktiskt uppstod från döda. Men det är alltså inte ett ämne för idag, utan vi kommer att hålla oss till fram till 2000 före Kristus. Det är alltså de 11 första kapitlerna i Bibeln, första Mosebok 1-11. Och ja, det finns ganska mycket annat som man skulle kunna titta på. Vi får se hur mycket vi hinner, men det här med att hela mänskligheten härstammar från två individer, det borde man genetiskt kunna fastställa. Och jag kan ju bara kort nämna att ni kanske har hört talas om mitokondrie-Eva. Att man kom fram till att det finns en, genetiskt sett att det finns en urmoder. Och man har då skämtsamt kallat henne för Eva. Jag vet inte, för mig är det inget skämt i alla fall. För mig är det som, ja men, självklart. Man borde också se det här med att med dinosaurier som vi var inne på ganska mycket igår. Att de borde ju, om de har levt samtidigt som människor, så borde man ju kunna se spår utav dem i kulturen. Och de borde ju för den delen också nämnas i Bibeln. Och den här arken, den måste ju gå att testa på något sätt. Den måste ju vara rimlig för att vi ska kunna lita på Bibelns historieskildring. Som sagt, det är olika skrifter i Bibeln. Den vi ser här, det är Jesaja, det är en profetisk skrift. I gamla testamentet, de flesta profetiska skrifterna, de är ungefär som predikningar. Så där har man kanske lite åsikter och sådär. Uppenbarelseboken och Danielsboken, de är verkligen en klass för sig i den här ligan. Men sen har vi de historiska skrifterna, som Moseböckerna och krönikeböckerna. Hör man ju på namnet att det här är ett kungarikes krönika. Och evangelierna. Och där kan vi ju vänta oss att de inte är sådär subjektiva. Alltså om det här verkligen ska vara en tillförlitlig historiebok, så får det inte vara subjektiv propaganda som berättar hur fantastiskt det här kungariket är. Och ni som har läst Bibeln, ni vet att så är ju verkligen inte fallet. Det är ingen propagandaböcker det här, utan där människor glorifieras på något sätt. Utan det står faktiskt ganska många dåliga saker som de gjorde. Som vi som läser bara, oj oj oj. Fy vad pinsamt, alltså man skäms nästan när man läser det här. Det är fruktansvärt, hur kunde de göra så där? Korkat, oj oj. Och det kan vi lära oss utav. Men det är också det att det ökar Bibelns tillförlitlighet. För att om den var påhittad, om det var någon som hade en agenda, att nu så ska jag skriva liksom propaganda här, då skulle man ju ta bort lite sådana där smutsiga detaljer. Men Bibeln för mig, när jag läser de här historiska skrifterna, så blir det så tydligt att de som har skrivit, för det är 40 olika författare ungefär, de som har skrivit de här historiska skrifterna, de har varit supernoga med varenda liten detalj för att få det rätt. Det är klart man hinner inte nämna allt, men de nämner de viktigaste grejerna, de är ordentliga för att verkligen få med det viktiga. Jag tror att Gud har väglett dem i nedtecknandet utav vad som är viktigt att nämna. Släkttavlor, är det viktigt att nämna egentligen? Det tyckte jag alltid var onödigt. Jag hoppade alltid över släkttavlorna. Jag tror att om ni också brukar göra det, så nästa gång ni läser Bibeln efter idag, så kommer ni inte hoppa över släkttavlorna riktigt på samma sätt. Okej. Det vi kan vänta oss då, det är att om det finns, om det nu är så att alla människor som nu lever på jorden är ättlingar till Noa och sen då har spritts ut över världen, då kan vi vänta oss att det borde finnas massor med gemensamma kulturminnen. Alltså att man har lite samma historia, på att det finns någon samstämmighet. Och det borde då finnas paralleller och överensstämmelser mellan Bibeln och de här andra folken och stammarna. Och det ska vara oberoende av varandra. Om man nu kan kalla det för oberoende, att de faktiskt kommer från samma ställe, men att de inte har haft kontakt på ganska länge och kunnat utbyta idéer om hur världen har blivit till. Beviset för att de faktiskt inte har det, det är för att i deras historier så har de, nämner de sina egna gudar som den som skapade. De har sin egen mytologi. Men de har ändå med sig spår utav de här händelserna som Bibeln beskriver. Men innan vi tittar närmare på det, och faktiskt innan vi börjar titta lite grann, för vi måste kolla på en grej här nu. Siffran 6000, var kommer den ifrån? Varför tror jag att jorden är 6000 år gammal? Och då är det så här att det står i de här släkttavlorna, så står det, när Adam var 130 år så blev han far till Seth. Och sen så fortsätter det lite text som jag hoppar över, men det fortsätter samma mönster hela tiden. När Seth var 105 och blev han far till Enos. Och sen fortsätter ni se vad som händer här. Så vi får en lista här med åldrar. Och märk väl, det står också att de fick andra söner och döttrar. Det här är inte liksom att han fick en son och han hette så. Utan han kan ha levt, vi vet ju att Adam fick andra söner. Och det står ju uttryckligen andra fler söner och döttrar. Ta vem som helst här. Ta han Jered. Han var 162 år när han blev far till Hanok. Han kan ju ha fått ganska många barn innan dess. Men här har man valt ut att följa ett visst släktled. Varför? Just för att det ska leda till Noa. Så det är den man ville visa. Att här har vi en sluten släktkedja. Och särskilt efter det som händer. Vi vet vad som händer sen här. Så är det ju inte särskilt relevant med de andra släktleden längre. Det nämns några andra personer som bygger stora städer. Uppfinner musikinstrument och olika hantverks... fabriker i stort sett. Men det är den här linjen som man har valt att följa. Så det är inte att man har sorterat bort någon. Och vissa kanske tycker att varför nämner inte Bibeln kvinnorna? Och jag menar, det är inte att man har valt bort eller bara valt ut det som att vissa personer var viktigare än andra. Utan man har valt det som behövdes för att kunna få ett sammanhang. Och dessutom kan vi då lägga ihop alla de här åldrarna. Och då får vi att Noa föddes 1056 år efter, ungefär, efter skapelsen. Och sen så kan man då fråga sig, hur kan jag då veta när floden kom? Jo, det står, och här kommer ett sånt exempel på det här med att Bibeln, de som har skrivit ner det här, är väldigt noga med detaljerna. Och verkligen som om de verkligen ville berätta vad som faktiskt hände. Det var då Noa var 600 år, alltså på året, 600 år. På 17:e dagen i andra månaden, alltså vi får datum för när den här flodkatastrofen börjar, bröt alla de stora djupets källor fram. Himlens fönster öppnades och det regnade jorden i 40 dagar och 40 nätter. Okej, så sen kan man nog fortsätta det här. För det finns fler exempel. Att nu har vi kommit upp till ungefär 1700 år efter skapelsen. Det betyder ungefär år 2300 före Kristus. Och det är ungefär då som floden äger rum. Nu kollar vi lite vetenskap här. Bara lite kort, några vetenskapliga argument. För att vi pratade om det här med radiometrisk datering igår. Och jag är av den uppfattningen att vi kan inte lita på de här dateringsmetoderna, att de kan ge oss rätt ålder, just därför att även när vi daterar någonting med en känd ålder, som till exempel lava från den här vulkanen, så får vi fel ålder. Och om vi inte kan lita på dateringarna vid en känd ålder, som vi faktiskt vet, hur kan vi då lita på att de ger oss rätt datum, rätt ålder på någon helt okänd liksom, tid? Men vad vi däremot kan använda de här till är att vi kan mäta maxålder. För att om man har ett ämne och det sönderfaller, så till slut så har allt sönderfallit. Till slut kan det inte finnas något kvar av det ämnet. Ni minns till exempel jag sa, ni som var här, hur många var här igår förresten? Eller hur många var inte här igår? Okej, okay, wow. Kanske borde ta, jag vill backa och ta allting. Nej, men jag nämnde att man har hittat kol-14 i T-rex-ben. Alltså dinosaurieben, och det borde inte finnas där. Inte ens om man hade ett ben lika stort som hela jorden, som bara består av kol-14 atomer, så skulle det finnas kvar en enda kol-14 atom efter 1 miljon år. Alltså kan inte förekomsten av kol-14 i de här grejerna bevisar att de inte är miljoner år gamla. Något mer behövs egentligen inte för att säga att evolutionsläran inte funkar. Vi kan alltså fastställa maxåldrar för saker och ting. Kol-14 finns även i diamanter som sägs ha bildats när jorden bildades. Och det är ännu mer så att de kan inte finnas där. Inte ens som hela jorden med en stor diamant som bara bestod. Diamanter består ju bara av kol. Så det är kanske lite lättare att tänka sig. Ja. Finns det massor med andra exempel här på floddeltan och grejer. Men ja, vi tar floddelta och erosion argumentet som visar på en ung jord. Alltså vi har ju hela tiden erosion av kontinenterna. Och det leder till att det spolas ut, för det regnar på de här, och så spolas det ut och så blir det sediment på havsbotten. Det här visar ju att hade jorden varit så gammal som de säger, då skulle de här bergen ha varit nednötta för länge sedan, och vi skulle ha haft mycket mer sediment. Men räknar vi bakåt på det här så ser vi att vi har en ganska ung jord. Detsamma gäller jordmagnetfältets minskning. Att där kan man också extrapolera bakåt, och då får man en omöjlig nivå. Att det är ett alldeles för starkt magnetfält för 50 000 år sedan. Så det funkar inte. Det tyder också på en ung jord. Alltså, floddeltan vi är inne på, då har vi liksom det här med sediment och korallrev och raviner. Jag går inte in på alla de här. Kometer, att de överhuvudtaget finns kvar, borde inte finnas. Finns det lite tankar om att de föds, att det föds nya kometer, men det har man ju inte kunnat bekräfta. Månens avstånd, månen är alldeles på fel avstånd, är det något fel med den här bilden också tror jag. Eller så är det väldigt kraftigt inzoomat på månen när det är solen skiner på det. Helium i atmosfären, det borde ha läckt ut för länge sedan. Tyder också på, eller egentligen kan man säga att det bevisar att vi har att göra med en ung jord. Metallsalter i världshaven, koncentrationen av den. Ni får gärna kolla upp de här grejerna sen. Alltså det är bara att Google is your friend, som man brukar säga. Men kom ihåg att googla inte, ta inte bara den översta länken, utan kolla några till. Och bilda er själva en uppfattning om vad ni tycker om jordens ålder. Antalet lämningar av supernovor nämnde jag igår. Att vi har för lite supernovor, och faktiskt finns det inte en enda supernova som är så stor som den borde vara i vår galax då, för att kunna passa in i hur gammal man tror att galaxen är. Och så självklart det här dinosauriefossilet, mjukvävnad i dinosauriefossil. Det är så mycket som tyder på detta. En sak som många inte tänker på, det är att om stenåldersperioden har varit så hiskeligt lång som man skriver i, inte bara, ja, det är väl framförallt i historieböcker man skriver om det här, jordens liksom förhistoria, att vi borde ha väldigt, väldigt många gravar utav människor. Så när man frågar så här, var finns alla människor då? När man frågar oss skapelsedon, var finns alla människor liksom fossil? Så den frågan är ännu mer relevant tillbaka. Om det har funnits människor på jorden så här länge som ni påstår, var finns alla människor, skelett, rester, gravar och så vidare. Sen så har vi en grej då som alltid förbryllade mig när jag läste historia, eller jag har inte, nu lät som att jag läste på universitet, då har jag inte. Men jag skulle vilja, för jag blev mer och mer intresserad av det sen jag har läst och studerat Bibeln. Men när jag lärde mig historia på, i skolan, i högstadiet och gymnasiet och så. Hur kommer det sig att man har liksom det här stenåldern och sen bara boom, kommer det jättemånga civilisationer? Det förklaras med att ja, men det var ett tekniskt genombrott att man började odla jorden. Okej. Det förklarar varför kanske just kring nuvarande Irak. Att där liksom blommar upp, för det var där man kom på det. Men hur kommer det sig att samtidigt i Sydamerika och massor med håll i världen, Kina, så boom, kommer det massor med civilisationer samtidigt? Och jag har aldrig hört någon riktigt bra förklaring på det. Utom en då, men den kommer jag till senare. Lite om, nu ska jag säga någonting om de här skapade slagen. Som det kom ganska mycket frågor på igår. Bara min ologi. Bara, det är det första ordet i Bibeln. Det betyder, vad betyder det? Begynnelsen. Och min betyder slag eller sort. Så skapelstroende har en egen forskningsgren här då, som förstås inte är någonting evolutionister är speciellt intresserade av. Och det är att ta reda på vilka var de här ursprungsslagen som Gud skapade. Liksom grupperna av djur. Och då tänkte jag leka lite mer och säga, vad får man om man korsar en, syns det vad det är? En åsna med en zebra. Hur många visste att man överhuvudtaget kan korsa en åsna med en zebra? Det var inte så många. De går och korsar med varandra. Vilket bevisar, enligt baraminologin och metodiken där, att de tillhör samma skapade slag. Och skulle man kunna korsa en åsna med en häst, kan man det? Ja, då betyder det att både åsna, häst och zebra tillhör samma skapade slag. Även om häst och zebra inte skulle kunna korsa med varandra. Så efter, bara för att de går och korsar sig. Och då upptäcker man att man kan inte korsa hur långt som helst. Att det finns gränser, och det är det vi tolkar som här har vi den skapade slagen. Självklart är det tolkning, men det är det, även i evolutionsteorin så finns det tolkningar. Och här vi utgår vi från, precis som att man i evolutionsläran utgår från att det skett en evolution och så ska man ta reda på hur den har gått till. Så här är man lite ute efter, man tänker också, vi utgår från att det faktiskt är skapade slag. Vi vill veta vilka de är. Och det ger ju viss tyngd, även om det kanske inte är ett bevis för skapelsen, så ger det ju ändå tyngd och stöd till det hela. Så här ser den ut då. Zebråsnan. De här bilderna jag själv tagit, det var på en cirkus som kom och besökte staden där jag bor. Jag blev helt fascinerad. Stod där och pratade, babblade jättelänge för alla som också kom dit. Att, ja, det är en zebråsnan, det är en korsning mellan. Ja, visste du det förresten? Kanske jag försökte slänga in lite grann. Vad får man om man korsar ett lejon och en tiger då? Alltså, jag har hittat på det där zebråsna, det är mitt eget. För jag har inte sett något på svenska. Det heter zebras eller sea donk eller någonting på engelska. Men här får man då en liger. Så här ser en liger ut. Korsning mellan. Det bevisar alltså att de tillhör samma skapade slag. Och så kunde man fundera, vad går det att korsa dem mer med? Så kan man göra studier på det och man kan ta in andra upptäckter och så vidare. Det här är också samma skapade slag, och det är inte så långsökt egentligen om man tittar på det här. Men de ser ju lite olika ut. Hur kan de då se olika ut? Är det mutationer som gör att de ser olika ut? Vad tror ni? Kan mutationer skapa nya strukturer, nya mönster och så vidare? Ja, kanske till viss del. Men precis som att vi människor ser lite olika ut och har lite olika hudfärg, olika hårfärg, olika ögonfärg och så vidare. Så beror det mer på genetik. Till exempel om vi då har två stycken hundjur eller rävar här. De har både gener för lång och kort päls som då konkurrerar med varandra och slår ut varandra lite grann så att de får så här mellanlång päls. Och så får de, genom, blir det variation då i deras avkomma. Sker lite slumpmässigt förmodligen med hur den här variationen uppstår. Och då kan det hända att fastän ingen av dem hade lång päls, men båda hade gener som kodade för lång päls. så kan de få en hund, ni ser den längst till vänster där, som alltså har två stycken gener som kodar för långpäls, och då får den det. Sen så har vi två stycken som i mitten där som är precis som sina föräldrar, och sen får vi en med kort päls. Om vi då skulle placera de här fyra valparna i en kall miljö, vilken kommer att klara sig bäst, tror ni? Ja, där har vi det naturliga urvalet. Att den med lång päls, till slut så har vi bara den här genen som förs vidare. Och då till min fråga. Om vi nu tar sådana här med lång päls, kan vi då få fram ett djur med kort päls? Troligen inte, för att de generna har vi kastat bort. Vi har tappat dem på vägen. Därför så förklarar det här att om du tänker att när Gud valde ut, för det står att det var Gud som skickade djuren till Noa, så tror jag han skickade djur som hade sån här som var så här heterozygota, som det heter, att de hade gener med ganska stor blandning. Visste ni att förresten att det finns flera exempel på familjer, människor då alltså, där både mamman och pappan är så här mellanbruna till färgen. Lite ungefär som man är i Etiopien ungefär. De har ganska så mellanbrun och gyllenbrun färg. Och så kan de få tvillingar. Och den ena tvillingen är jätteblek och vit, och den andra är jättemörk. Och det är genetik. Noah och hans, det är egentligen fem personers gener vi har. Det är Noahs fru, och sen så är det Noahs sonhustru. För att jag menar, Noahs söner själva, de här andra tre personerna som följer med, de har ju Noahs och Noahs frus gener. Så att det är fem personers gener. De kan vara ganska blandade, och det är ingen konst att få de olika utseenden vi har idag. Samma med djuren. Så här har vi den här förklaringen till lite det här trädet. Att före floden, om man tänker att det här blåa strecket, det är liksom floden då. Så att före floden så hunddjuren, de kan ha delat upp sig och sett lite olika ut. Och sen då så försvinner ganska många. Det är därför det finns fossil av hundar som är ändå lite olika de som finns idag. För att en del gener, sabeltandade tig, jag tror de är så högt upp så att det är från istiden. Men det finns liksom djur som inte har något riktigt liknande motsvarighet idag. Och det är för att den linjen bröts av. Men liknande djur fick föröka sig och hade då med sig ganska mycket gener. Jag skulle verkligen belysa skillnaden i skapelsetro och evolutionstro. Men jag vill säga evolutionstro. Jag tror ni vet nu varför jag gör den benämningen. För att det handlar om tro, det här. För att det finns ingenting, det är sträckad linje här. Som visar, det finns ingenting som tyder på eller visar att det har varit någon utveckling från det här till de här träden som vi har känt. Men de här träden finns. De är fakta. Vi kan se att vissa djur kommer från samma, härstammar från samma urdjur. Och då tänker jag, som skapelsetroende, så är det ganska logiskt och rimligt att tro att Gud har skapat dem. Och sen så har de, hade de gener och förmåga att anpassa sig till olika miljöer. Och den ena saken är, det är ju det som ofta kallas evolution. Att det har anpassat sig till olika miljöer. Så att ibland när någon frågar mig om jag tror på evolution, så frågar jag, vad menar du med evolution? Och säger de där, jo men att det anpassar sig till olika miljöer, som till exempel det här. Ja, men då tror jag på evolution. Va? Jag trodde du var skapelsetroende. Ja, men du sa att evolution var det här. Och det är den här evolutionen som jag inte tror på. För det finns ingen belägg på det. Det finns ingen anledning att tro på det. En annan sak som Bibeln förutsäger, det är att det ska ske en förgängelse, eller att vi lider under förgängelsen. Det är ett gammalt ord som betyder att allting håller på att brytas ner, att allting är skadat och att vi är döende. Och det ser man spåret av här i, det här är då åldrarna, Adam, Seth, Enos och så vidare. Ni känner igen de där namnen, och så fortsätter det här efter floden. Och då ser vi, Hanok är ett undantag, han dog inte en naturlig ödel, han dog inte punkt. Men här så fortsätter det och så går det ner ganska kraftigt. Och det tyder på, som jag nämnde tidigare igår, John Sanford upptäckte, och det som fick honom att bli övertygad om att skapelse är liksom det enda egentliga alternativet som håller. Och börja söka de svaren. Det var när han såg att det här stämde precis in i den här mutationskurvan. För det är mutationer som gör, som förkortar vårt liv och som gör att vi till slut dör. Så just nu, du föds med 100 fler mutationer än dina föräldrar och du för vidare 100 nya till dina barn. Men just nu medan du lever så muterar du, Sande. Och det är det som gör att du till slut kommer dö. Men det som är så fantastiskt, jag fattar inte hur det går till. Det är ingen som vet hur det går till. Att när det bildas, produceras nya könsceller, spermier, så nollställs någonting där. Så att de generna, okej, okay, alla mutationer, de har ju ärvt, men det som hände under din livstid, de mutationerna finns inte med där. Utan det är någonting som har bevarat dem extra mycket från att muteras. Så det forskar man ju förstås på, för då kanske man har lösningen på cancer. Kunna förstå sig på hur man kan bota det. Ah, ja. Vi kan se fram emot att skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förängelsen. Till skapelsen då. Om det är så att världen är skapad och det fanns Adam och Eva, då borde det finnas lite spår i andra kulturer. Att ättlingar till Noa bär med sig den här historien dit där de kommer när de bosätter sig i Sydamerika efter floden och vandrar eller åker med båt dit eller hur de nu tog sig dit. Så måste det finnas spår i deras legender. Det här är himmelens tempel i Peking. Varje år så brukar de offra en tjur under årets viktigaste högtid i Kina. Från det att det här templet byggdes för 450 år sedan till 1911 då den sista kejsaren avsattes. Men traditionen är mycket äldre än det här templet. Traditionen enligt kinesiska skrifter, jättegamla skrifter, den här traditionen är 4000 år gammal. Alltså strax efter, när 100 år efter floden. De offrar en oxe och ber till Shangdi, även kallad Tian, skapar guden i himlen. Den enda guden som man i deras religion inte, ja, den enda som man kan be till direkt, att man inte går via någon avliden släkting. Och när de offrar det här så läser de upp, reciterar de den här texten. När de gör ju inte det här längre, men fram tills de slutade så läste de alltid upp det här. För länge sedan, i begynnelsen, fanns det ett stort kaos, formlöst och mörkt. De fem himlakropparna, alltså planeter, hade inte börjat kretsa, inte heller hade solen och månen börjat lysa. Du, o andlige regent, skilde först de grövre delarna från de finare. Du gjorde himlen, du gjorde jorden, du gjorde människan. Alla ting med kraften att föröka sig fick sin början. Om du skulle läsa första kapitlet i första Mosebok just nu så skulle du finna väldigt många paralleller i den här lilla texten till det där första kapitlet. Kaos. Jo, det var öde. Ordet för öde betyder egentligen kaos. Det var kaos och det var formlöst. I olika översättningar översätts de här orden på olika sätt. Men det var formlöst, det var mörk. Alla de här orden, nyckelorden finns där. Och att det förökar sig, uppfyll jorden. Alltså hur kan Kina ha den här grejen? Det är inte att någon missionär har kommit dit och berättat det för dem. För de har hållit på med det här i 4000 år. Ja, men den logiska, självklara förklaringen är att de som grundade Kina var ättlingar till överlevarna av Noas flod. Sen står det i Bibeln att Herren formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse eller en levande själ. På hebreiska så heter människa Adam. Mark heter Adama. Och bara som en liten intressant detalj så röd heter Adam. Okej, det finns lite ordvitsar med det där i Bibeln på hebreiska. I latin så heter människa homo och jord heter humus. Det tillhör samma språkgrupp. För att lägga till lite ytterligare på alla de här latinska språken så heter någon liknande. Franska om, fast det stavas med ett h. Spanska hombre. Italienska umano, man tappar bort h-et, de är lite lata i Italien som tappar bort vissa bokstäver här. Engelska human, ganska likt humus, ordet för jord. Okej, det var bara, ni behöver inte tänka mer på det, eller ni kommer att tänka på det, vad ni säger ni vill eller ej. Sir James George Fraser, han var en skotsk antropolog och professor vid Cambridge. Han ägnade över 50 år av sitt liv till att studera forntida människors tro. Och enligt Fraser själv så var han inte kristen. Och ni kommer att märka på någonting han säger att han tycker det är lite fånigt det här han, med skapelsetro. Men han var fascinerad av det, så han ville studera. Det var en del av det han studerade. Men själv så trodde han på evolution och han kallade sig inte kristen. Men hans arbete har jag funnit väldigt intressant och värdefullt. Syns det? Ja. Mota folket. Här, längst till vänster kommer ni se massor med namn på olika folkslag. Jag kommer inte säga alla för då kommer jag haka upp mig på att jag inte vet hur det ska uttalas och sånt där. Men ett folk här som säger att guden Kapp formade den första människan av röd lera. Röd? Vänta, när hörde ni något om röd nyligen? Ja, okej. Guden, ett annat folkslag här, en annan stam. Guden, ja, tog en myrstack av röd lera för att göra den första människan. Guden vars namn betyder jordstartare tog mörk lera och formade den första mannen och kvinnan. Det är alltså tre olika folkslag som har... Varför har de den här grejen? Att det är lera och jordet röd kommer där. Det är alltså som en ordlek med Adam. Okej, babylonierna, de säger att guden Bel formade en man av jord blandat med sitt eget blod. Grekerna säger att Prometheus formade en man av lera. Egyptierna säger att gudarnas fader formade människorna av lera på en drejskiva. Allt är lera, jord. Okej, är det en slump att alla de här nämner samma? Okej, men det finns fler. Guden Salmanpandai formade den första människan av fuktig jord. Guden Lutsau formade den första människan av fuktig jord. Skaparen formade en man av lera. Formade man av lera i olika färger, vilket är förklaringen till att vi har lite olika hudfärg. Och skapar fortfarande människor av lera. Och ibland så använder han bra lera och ibland använder han dålig lera. Och det är därför som det finns bra och dåliga människor. Skaparen återskapade människor av lera efter den stora översvämningen. Formade den första människan... Vänta, det här är samma igen. Det blev något fel här. Tog två stora barkbitar, la lera på dem och arbetade fram två män. Och sen så blåste han hårt i deras munnar och näsor och navlar så att de blev levande. Där har vi det här med blåsa in någonting. På Nya Zeeland, deras ursprungsbefolkning, de säger att guden Tu, eller Tiki, har ni hört talas om Kon-Tiki? Har ni sett den filmen? En av mina favoritfilmer i... Ja, han tog röd lera, knådade den med sitt eget blod och till en avbild av honom själv och blåste sedan i munnen och näsborrarna. Okej, känns det här igen, de här detaljerna? Så nu, vi har bara börjat, nu kommer vi till kvinnan. När kvinnan skapades, då står det i Bibeln så här. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen och när han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud formade en kvinna av revbenet som han tagit av mannen och förde fram till honom. Eskimoerna, de säger att en ande vid namn Aselu gjorde mannen av lera och blåste liv i honom. Närliggande stammar säger att det var korpen som kom och gjorde den första kvinnan av lera. Okej, det var inte riktigt likt, men här då. Mannen skapades i lera, sedan blev han levande genom att liv blåstes in i hans näsborre och kvinnan kom från mannens revben. Den här guden tog lera och gjorde en man. Sen tog han en av mannens revben och gjorde kvinnan. Den här guden formade mannen av röd lera och tog sedan ett ben från mannen och gjorde en kvinna vid namn Ivi. Som betyder ben på deras språk. Ett närliggande folk också i Stilla havet tror på samma sak. Plus att benet var ett revben. Kvinnans namn var Eve som betyder revben. Och alla människor härstammar från detta par. I Sibirien. Gud gjorde den första mannen av lera. Men djävulen tog ut revbenet och gjorde den första kvinnan. Man kan ju undra vad det här folket har för kvinnosyn. Jag tänker alltid så här. vissa säger att ja, men Gud skapade Adam först och då är först viktigast. Men i så fall, om man, med den logiken, då borde ju alla djur vara viktigare än människor. Eftersom människorna ska, djuren skapades före människan. Så det kan ju inte vara så att först är viktigast eller mer värdefull. Det kan ju inte vara det som är budskapet. Gud skapade i alla fall hur som helst Adam först. Och sen så skapade han Eva. Man brukar säga det här, han sa, men bättre kan jag. Så det gjorde han Eva. Det säger mig någonting väldigt viktigt. Att Gud använder ett revben. Två viktiga saker säger jag faktiskt. Dels att Gud vet väldigt mycket om medicin. Inte bara att han då sövde. Den första nedsövningen, narkosen, var ju det här. Första operationen för den delen också. Men han visar här Gud att han kan det här med hur människokroppen fungerar. Och sen så visar han någonting annat viktigt också. Han visar att kvinnan som skapades ur mannens revben inte skapades från någon tå som skulle vara liksom ner, liksom trampas av mannen. Inte heller från huvudet för att vara ett överhuvud. Utan från hans sida för att vara en jämlik. Nära hjärtat. Det är vad det säger mig. Men läs själva och fundera. För Gud kunde ha skapat allting på en nanosekund. Men av någon anledning så tog han extra lång tid. Han gjorde det på 7 dagar. Av någon anledning så skapade han solen på dag 4. Lite ologiskt med tanke på att han först skapade ljus. Kanske valde han att skapa det på den 4:e dagen, solen. För att han visste att soldyrkan skulle bli ett stort problem nog som det är, redan som det var. Men genom att säga att, nej men vet ni vad, solen var inte först. Det fanns massor med andra grejer innan dess. Solen kom in lite här, så nämns det i förbifarten. Och så gjorde han stjärnorna, det tycker jag är så läckert. De var inte viktiga, de var inte centrala i skapelsen. Utan han gjorde människan, där ägnade han extra mycket tid. Okej, jag nämnde att Gud, han var väldigt bra på det här med medicin. För det är nämligen så att revbenet är det enda benet i kroppen som vi vet om i alla fall. Som man kan ta ut och så växer det ut ett nytt. Så länge du lämnar den här benhinnan intakt så kommer det växa ett nytt revben. Så det är mycket möjligt att Adams revben att det växer tillbaka sen. Han fyllde det med kött står det. Eller så var det kvar så här bara som ett bevis. Men mycket väl kan det ha vuxit tillbaka. De här historierna som jag nämnde nu, det var ganska många som var samstämmiga. Jag har bara nämnt 20 stycken av 37 som säger samma sak, att människan skapades av lera. Den här mannen, Fraser, han beskriver totalt 66 olika folkslag som han har studerat. 37 av dem har samma story. En majoritet har samma story. De andra 29 har en annan story. Förresten, Fraser var väldigt noga med att kolla att de här folken, han skriver det, han var väldigt noga med att kontrollera att liksom, när han gjorde intervjuer och efterforskningar, att de trodde så här innan det kom några missionärer. Det var inte, och det är så, man märker, det är så inkorporerat med deras egna gudars namn, så att det går liksom inte riktigt att kombinera dem på det sättet. De här andra 29 traditionerna förtäljer en helt annan historia om hur människan skapades. Och Fraser säger så här. Många vill avfärda skapelsehypotesen till förmån för evolutionsteorin. Och då nämner han i Kalifornien så tror de att de kommer från präriebergar. Det är indianstammar det här. Sköldpadda, karpens ägg, en snigelhane som parar sig med en räv. Bäver, oj, det ska stå hona, bäverhona. Korp och en mussla som parar sig med varandra. Fiskar, träd. Rutten blomma som blev till larver och så vidare. Sen har vi då den här mannen från Grekland som föreslår att klumpar av jord kastades ner i underjordisk eld och bildade monster som gradvis eliminerades tills bara de nuvarande djurarterna och de människorna fanns kvar. Ganska likt den moderna skapelsemyten. Alltså den moderna skapelsemyten, evolutionstron. Som också säger att människan skapades utav stenar eller en soppa. Och sen att det fanns något naturligt urval då. Inte så konstigt, naturligt urval tror jag på. Men det är ganska tydligt att Darwin var inte först med de här tankarna. De har funnits överallt där man tänker att jag vill inte tro riktigt på en gud som har skapat. Utan då måste det ha blivit på något annat sätt. Då kommer vi från någonting annat. Men samstämmigheten med de här 37 traditionerna tycker jag säger någonting. Jag tycker det tyder väldigt starkt på att att det finns faktiskt ett en, även om det här inte bevisar att det var så det gick till, så bevisar det en sak. Det bevisar att alla människor på jorden har en gemensam historia för inte så länge sedan. Och att den historien handlade om någonting, att människan formades av en gud av lera. Alltså inte att guden var av lera, men ni fattar vad jag menar. Okej, om vi skulle ta det här till en jury, så skulle juryn bedöma att de här 37, oberoende av varandra, som samstämmigt vittnar om samma sak, de har sanningen. Medan de här 29 som har lite olika teorier om varifrån de kommer, de är fel ute, eller ljuger, eller ja, fel ute. Okej, nu till översvämningen, spåren efter översvämningen. Jag menar, för att göra en lång historia kort, att alla de här djuren, fossilen, nästan alla fossil, kommer från den här översvämningen. Och att de begravdes här. Och det finns mycket som tyder på att de här sedimentlagren var mjuka när de bildades och så vidare. Det här är Dalarna i Sverige. Jag får nog hoppa vidare lite. Men en intressant grej är att många djur verkar ha sopsorterat sig själva. Alltså det är inte att de har dött och så ligger ett helt djur där. Utan på ett, det här från en sten där jag knackade sönder. Jag hade massor med trilobitstjärtar. Var fanns resten av kroppen? De var borta. Sen så hittade jag i den här stora stenen som bara består av tätt sammanpackade trilobitstjärtar. Så hittade jag ett huvud från en annan sorts trilobit. Det verkar som att någonting har sorterat. Jag tror att vattnet har en ganska... Eller jag vet att... För man har gjort experiment på det här. Och sett att vattnet har en sorterande verkan. Den kan sortera ut saker. När det kommer snabbt strömmande vatten så klumpar det ihop sig på det här sättet. Så att stora stenblock hamnar långt ner och mindre saker hamnar högre upp och så vidare. Samtidigt som det också är en slumpmässig process. På många sätt. Men det är också många tecken på att de här djuren har blivit kvävda. Anledningen till att många djur ligger så här med nacken bakåt böjd, det är för att de har dött utav syrebrist. Det tyder alltså inte på att de dog en naturlig död och sen täcktes de över och blev fossil, utan de har blivit överraskade och överrumplade. De här sköldpaddorna, 9 par sköldpaddor, blev så överrumplade att medan de höll på att para sig så blev de fossil. Och som forskaren, paleontologen som upptäckte det där, sa: "There really is no reason to enter the fossil record while you're mating." Det finns ingen ursäkt att bli fossil under sådana förhållanden då. Många saker som tyder på en hastig begravning. Musslor är alltid stängda. Om en mussla dör, så den här muskeln som håller ihop dem finns ju inte längre, så då öppnar den sig. Men de är stängda, vilket tyder på att de är rädda, de ska skydda sig och sen så paketeras de in. En fisk som håller på att äta en annan fisk hinner inte ens svälja middagen här. En manet. Darwin sa att inget djur som är helt mjukt kan någonsin bli ett fossil. Jag kan inte tänka mig ett mjukare djur med mindre vävnad än just en manet. Kan det ändå bli fossil? Tyder på en väldigt kraftig, hastig process. Som visar också att det tar inte så lång tid för fossil att bildas som man tror. Det finns, man har hittat i en gruva hittar man en fossilhatt till exempel. Som en gruva som hade stängt och sen så öppnar man den igen. Här har vi en ischiosaurus som håller på att föda och som blir fossil. Ibland så får jag då, en gång så fick jag kritik för det här. De sa att, ja men hummen. För jag säger nämligen att det finns vad ska man säga, skenbara ordning som ändå finns, att vi har djur, bottenlevande djur längst ner, förklaras av att vid en sån här väldig översvämning, alltså jag menar, det är ju inte bara vatten som kommer, utan vid en översvämning, vid en tsunami, om ni har sett klippen från en tsunami, det kommer ju väldiga mängder bråte och lera som sen lägger sig ovanpå och packar. Jag åkte på en motorväg som han nyss hade varit översvämmad en gång, och de höll på att försöka ta bort det från översvämningen. Vad de skulle ta bort? Inte vatten, det hade redan runnit undan, men det var fullt med jord på vägen. Alltså, då när floden kommer så begravs vissa djur längre ner. Medan andra håller sig flytande eller lever redan som det på högre höjd. Och det förklarar att det blir ändå en viss ordning i det här. En viss sortering, men den är inte så enhetlig som man kan tro. Men då var det en som sa till mig att, jaha, men varför finns inte humrarna längst ner? Jag vet inte om det stämmer att hundar inte finns längst ner. Men de lever ju på botten och borde de ha begravts tillsammans med de här trilobiterna och så. Men då upptäckte jag faktiskt, när jag hade grubblat på det här ett tag, att humrarna har en väldigt speciell förmåga som jag inte kände till. Jag visste inte riktigt vad de gjorde med den här svansen. Som ni ser, de har ju en sån här grej som en fläkt här borta. Och den använder de alltså för att när de blir skrämda, då kan de snabbt simma iväg. Och när, om jag var hummer skulle jag bli väldigt skrämd i alla fall om det kom jättestora liksom, jordmassor som vällde in med massor med sediment. Och då skulle jag simma upp och så skulle jag bli begravd lite senare. Valar och sälar och fiskar och landdjur begravda högt upp i bergen. Ja, vad är förklaringen på alla dessa fossil? Jag hävdar att den enklaste och rakaste förklaringen att tillämpa Ockhams rakkniv på det här är att det är en enda stor översvämning. För hur skulle en lokal översvämning se ut som kunde täcka bergen? Så här skulle den se ut. Lokal översvämning som täcker bergen. Det måste ha varit en översvämning som täckte hela jorden. Det skulle dessutom lösa ett mysterium som forskarna länge har grubblat över. Hur vi vet, säger de, att det har funnits en istid. Vi tror att det har funnits flera istider. Jag tror inte det. Jag tror att det har funnits en istid. Jag tror att den kom ungefär 400 år efter floden. Jag tror att den kom som ett resultat av floden. Men det är ingen annan, när man ska titta på förklaringen på varför, hur bildades istiden, så finns det ingen förklaringsmodell på hur en istid kunde sättas igång. Annat än just den här. Du har väldigt varma hav, jämnvarma hav över hela jorden efter all den här katastrofverksamheten som har varit. Leder till stor avdunstning, leder till att det blir en pålandsvind. Och sen så kommer det upp och så kyls det ner, så blir det snöfall. Och det här pågår under lång tid. Det bara byggs upp snö på snö på snö på snö. Och då får vi de här stora glaciärerna och då får vi vår istid. Okej, det var lite vetenskapliga argument och vad vi kan se i naturen för spåret av att det faktiskt varit en stor översvämning. Nu till legenderna. För att en sån här stor grej måste ju sätta spår i berättelserna som folk bär med sig. Om de är ättlingar till överlevare efter en stor katastrof, så måste de ha någon historia om det. De historierna lär sig ganska olika ut. För att det berättas vid lägerelden, läggs till kanske lite detaljer här och där. Det glöms bort lite detaljer här och där. Men det finns 270 legender som alla säger att det varit en stor översvämning. 95% av dem säger att det var bara en översvämning. Lika många säger att det var en världsvid översvämning. 88% säger att en familj fick hjälp. 70% av de här 270 legenderna säger att en båt användes för att överleva den här katastrofen. 67% nämner djuren, att de räddades. 66% säger att det var på grund av människornas ondska som den här översvämningen kom. Att den stannade på ett berg. Att fåglar sändes ut. Att de överlevande offrade. 9%, ungefär 25 utav de här, nämner att det var exakt 8 personer, precis vad Bibeln säger, som överlevde. Och jag nämnde tidigare om Kina. Och jag tycker det är väldigt anmärkningsvärt att det kinesiska tecknet för skepp, ingen liten båt utan ett stort skepp, är uppbyggt. Och ta en bild av det här gärna och visa, om du har någon vän från Kina, så fråga dem vad betyder det här tecknet, så kan ni få det bekräftat. Det här tecknet är uppbyggt av 3 stycken mindre tecken som betyder behållare för 8 personer. Varför i hela världen är det kinesiska tecknet för skepp behållare för 8 personer? Om inte det var en så självklar del av deras historia så att när de uppfann det här skriftspråket så, jag menar, tänk ju på arken. Tänk Pictionary här. Du ska beskriva vad som har hänt. Tänk också Pictionary och så ska du beskriva ordet förbjudet. Oh, det är en sån här jobbig besvärlighetsgrej som här i Pictionary. Hur ska jag teckna förbjudet? Ja, men har man en historia om ett träd som var förbjudet, så är det inte så konstigt att man tecknar 2 träd och så Gud för att illustrera att det är förbjudet. Och det här tecknet används även i Japan, för de har ju lånat en del skrifttecken från kinesiskan. När det står förbjudet att röka till exempel, så står det det här tecknet. Två träd och Gud. 7% av de här nämner också att regnbågen finns där. Vad är den enklaste, rakaste förklaringen till allt detta? Om inte att det faktiskt finns, att alla de här ättlingar efter den här floden överlever, ättlingar till överlever efter den här floden. Vi har också pratat om den här mjukvävnad i dinosauriefossil och det faktum att de kan inte vara speciellt gamla. Och redan innan det här upptäcktes så var det flera som sa att vi kan ju inte garantera att de här är 65 miljoner år gamla, utan det kan ju hända att de här dinosaurierna och den tiden, att det var under en tid som människan kan minnas. Och om människan har minst dinosaurier, för det är också faktiskt en nödvändighet, faktum att det finns dinosaurier, vi har fossilbevis på att de har funnits, så måste ju människor ha sett dem. Om Bibelns tidslinje stämmer här. Till exempel, det finns många spår. I det här häftet så ser ni några andra bilder. Här kommer några fler. Den här stegosaurusen i ett bortglömt tempel i Kambodja. Eller de här dinosaurierna i en katedral i England som från medeltiden. Många sådana här exempel på i kulturen att det finns sådana här bilder. Och om man skulle ha frågat dem här i England, vad är det här för någonting? Så slår var dem att de skulle säga, oh well, it's a dragon. Det är en drake. Jättemånga kulturer har legender om drakar som faktiska, riktiga djur, inte något sagoväsen. Nu för tiden så finns det inte så mycket drakar. Därför så blir det ju så här med tiden att minnet av dem, det förstoras och bakas ihop. Har det funnits dinosaurier som kan flyga? Ja. Har det funnits dinosaurier som var stora? Ja. Har det funnits dinosaurier som har sprutat eld? Vet inte. Det ser vi inte på fossilen, men det är mycket möjligt. Det finns bombarderbaggar som sprutar giftig och het gas och så vidare. Eller de kanske bara andades och så blev det jättemycket rök för att de hade... Eller de kanske hade ätit någon peppar eller något. I alla fall, bakar du ihop alla de där grejerna i en enda figur, då får du en sån här fantasidrake som är jättestor och flyger med små vingar. Varför skulle Kina ha i sin kalender med 20 stycken olika riktiga djur, så har de ett fantasidjur? Om det inte kanske bästa förklaringen är att även draken, som är representerad i jättemånga olika kulturer runt om i världen, så finns det historier om drakar, faktiskt var ett djur som fanns, men som inte klarade sig så bra i klimatet efter floden. Och när människor jagade dem, blåvalar har ju nästan blivit utrotade. Höll på att bli. För människan gillar att besegra det här stora djuret. Som Sankt Göran, drakdödaren. Vad dödade han för någonting? Jag tror han var väldigt stolt för att han hade dödat den här dinosaurien. Fast på den tiden hette det inte dinosaurier, för det ordet kom inte förrän på 1700-talet. Okej, men om dinosaurier fanns på Bibelns tid, då borde väl de nämnas i Bibeln. Och mycket riktigt, i Jobs bok, som utspelar sig ungefär 200-300 år efter floden, så nämns, för det första så nämns snö. Den bok i Bibeln där det nämns mest snö är Jobs bok. Och det är då vi har istiden. Dessutom nämns det här djuret, Behemot. Gud vill skryta lite, tycker jag att det låter som. Han vill visa Jobb hur mäktig han är. Eller kanske egentligen, han vill berätta för Jobb att jag har ganska stora saker som jag har hand om. Och eftersom jag kan ha hand om de här stora sakerna, så kan jag även ta hand om dig, även om det inte verkar så just nu. Och så får man kalla det för skryta om man vill. Se Behemot som jag har skapat, liksom dig. Han lever av gräs som en oxe. Se kraften i hans länder och styrkan i hans buksmuskler. Han bär sin svans och styr som en seder. Senorna i hans låg är väl sammanvävda. Hans benpipor är som rör av koppar. Benen liknar järnstänger. Vad beskriver det här för något djur, för någon varelse? Det här är ett sederträ. Och så kollar ni på, för det har föreslagits att amen, det kan ju inte vara en dinosaurie. Alltså måste det här vara, och då kan det stå det i bibelkommentaren. Troligen är det en flodhäst eller en elefant. För de har ju i alla fall de här tjocka benen. Men har de en svans så styv som ett sederträ? Ni kan ju bedöma själva, vad tycker ni? Jag tror att det är mer logiskt att det djur som beskrivs i Jobs bok, som han faktiskt såg eftersom de fanns där, det var ett djur av den här kalibern. Något som Gud verkligen vill... Tänk på Behemot. Att jag tar hand om det här stora djuret, har kontrollen över den. Den äter gräs som en oxe, den har tjocka ben och svans som den bär styr som en seder. Ja, tänk på den. Okej. Okay. Sen har vi Babels torn och det här med att det bildas massor med språk. Det är ett ganska så tydligt faktum att precis som att djuren kan delas in i grupper av skapade slag, så är det ännu tydligare att språken, människornas språk, kan delas in i tydliga grupper som inte, de har likheter med varandra, för språk är ofta uppbyggda på olika sätt, men där man kan dela in dem på det här sättet då. Och man har även sett ett samband mellan genetik och språk. Men som sagt, jag är inte så jättepåläst på det här med språk. Jag har anmält mig till en kurs om lingvistik. Och hoppas på att hitta lite intressanta saker där. Hur som helst. Noas söner, står det. De som gick ut i öken, de var Sem, Ham och Jafet. Och från dem härstammar alla människor på hela jorden. Så står det i Bibeln. Och så står det de här släkttavlorna då. Detta är släkttavlan för Noas söner. Sem, Ham och Jafet. De fick söner för Lot. Jag tyckte det var jättetråkigt att läsa. Men nu är jag djupt fascinerad över dem. Jafet. På grekiska så heter han Japetos. Sevs förebror. Romarna kallar honom för Jupiter. Indierna, de kallar honom Prajapati. Vederskrifterna skapar Gud, Brahma. Stamfader till alla de här folkslagen. Jafet har fått, det här namnet har fått lite olika sätt att skrivas och uttalas på grund av att de sen fick olika språk. Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tuval, Meshek och Tiras. Vi kollar på dem lite grann här. Gomer, ja, han hade i sin tur flera olika söner här då. Bland annat Askenas som på hebreiska namnet på Tyskland och så vidare. Vi går inte in på alla de här, men jag kan hänvisa er till min hemsida, min blogg där ni kan läsa lite mer. Det finns andra ställen också man kan läsa om Noas 16 sonsöner. På föreningen Genesis sida finns också en artikel om detta. Madai. Varenda gång ordet, folkslaget Mederna, som Mederna och Perserna ni vet, omnämns i Bibeln, så är det hebreiska ordet Madai som finns med. Javan, det var en av Jafets söner, alltså Noas son Javan. Hans namn finns i ganska många olika kulturer i olika versioner. Jag vet mynt från ett grekiskt mynt då, eller som har hittats i ett annat land då, i Indien. Han hade söner i sin tur. Javan är alltså Grekland. Och de finns det också ganska mycket spår utav. Tubal, som tydligen så de flesta av hans ättlingar, kanske några vandrade vidare någon annanstans, men att de stannade där kring Georgien. Meshek låter ganska likt, bara som det är. Det låter ganska likt Moskva. Det finns vissa konsonanter där i alla fall. Men man kan tycka vad man vill om det, men den här regionen i alla fall, om det någonstans jag skulle leta, så skulle det vara kring Moskva. För där finns det ganska mycket som innehåller just de här konsonanterna. Mysk. Tiras. Vad trakierna. Faktiskt ordet Tor verkar härstamma från den här personen. Hams söner. De här behöver man inte knappt beskriva. För att det är så tydligt. Alltså, de finns i vår kultur. Alltså, vi kan bara kolla upp att de här namnen finns här. Kanan behövs ju inte direkt någon, men alltså det bara går till vilken historiebok som helst som benämner olika namn, gamla namn på de här rikena, så ser man att namnen som räknas upp i första Mosebok är de här antika namnen på de här nationerna. Samma med Sems sön. Vi ser ju förresten semitism, och det härstammar härifrån, det ordet. Assur, Assyrien, Lud, Lydia, ja, Aram, Arameer. Ni kan kolla upp det här själva. Jag förstår att det är mycket att ta in. Men jag vill uppmana er att göra efterforskningar. Och titta närmare på det här. Jag vill sist bara säga några saker om några konsekvenser av det här med att de lever kortare och kortare tidsperioder. För vad händer när man är van vid att standarden är att man ska leva i flera hundra år. Och sen till slut så dör folk efter att de är 150. När världsbefolkningen ökar kraftigt efter floden. Och du får en åldersfördelning som ser ut ungefär så här. De allra flesta människorna är så här i 20, 30, 40 års åldern. Och så finns det några enstaka personer som har till och med överlevt. De har levt längre än sina barnbarns barn. Deras barnbarns barn är döda, men de själva är kvar. För att de hade bättre gener. De hade inte påverkats av den här inavelseffekten lika tydligt. Eller andra faktorer som kanske var av kosten och sånt efter floden. Vad bildar det här för... Vad får det här för konsekvenser på kulturen? Jo, det här skulle kunna förklara varför så många kulturer talar om en guldålder. Då folk levde länge och hade jättemycket kunskap om saker och ting. Och vi har ju faktiskt väldigt mycket högteknologi. Om man kollar på pyramiderna så är det knappast någon evolution där. Att pyramiderna blir bättre och bättre. Utan de äldsta pyramiderna är bäst. Sen så verkar det som att det händer någonting med kunskapen om hur man ska bygga. För de blir sämre och sämre och mindre och mindre. Livslängden rasade några sekel efter floden. Vad skulle det leda till om det hände idag? Vi är vana vid att leva tills vi blir 80 ungefär, 90 kanske, 100. Och sen helt plötsligt så lever man bara tills man är 20. Vad skulle det skapa för känslor? Jag tror att det som hände här, det var att man blev en väldigt dödsångest. Och kanske till och med dödsförnekelse. Att när man dör inte, man hamnar någon annanstans. Man lägger jättemycket energi på att göra stora gravar. Det är inte bara Egypten som har stora, jättestora byggnader som har tagit ett helt folkslag för att göra en grav till kungen. Utan det finns pyramider i Kina och i Sydamerika också. Själavandring kan ha sitt ursprung från den här tiden när man får panik. Men sen också det här med att, att kunskapen går förlorad. Som förklarar att teknologi försvinner. Hur många här kan hantera en spinnrock? Är det någon här som kan? För om det är någon här som kan så måste ni se till... Du kan! Du måste se till att lära upp oss andra. För den kunskapen kan gå förlorad. Du kan också. Men vi ser förr i tiden så kunde väl alla det, gissar jag. Det var självklart att man skulle veta en spinnrock funkar. Jag vet hur en iPhone funkar men inte en spinnrock. Kunskap går förlorad när den inte behövs och därför är det så konstigt att teknologi försvinner och att vi ser, och det är därför folk börjar hitta på alla möjliga grejer om att det måste ha varit utomjordingar som kommit hit och gjort de här grejerna, för inte kan det ha varit människor som gjorde de här fantastiska byggnaderna och tänkte ut så smart med astronomi och så vidare. Det måste ju, men jag tycker det är mycket, istället för att ta till utomjordingar, mycket mer logisk förklaring att det var människor, de levde längre, de hann samla på sig väldigt mycket kunskap, de hann föra vidare kunskapen till nästa generation. Behövdes inget skriftspråk innan. För att man kunde berätta, man kunde prata med den personen som var farfars, farfars, farfars far och fråga hur var det egentligen. Och man kunde hålla på och jobba i 100 år med att lära sig ett yrke och sen var man expert på det, kan man säga. Men efterhand som det här försvinner och man får panik. Vad händer med kunskapen? Vi måste bevara den för framtiden. Vi måste lagra den på något sätt. Och då uppfinns skriftspråken samtidigt överallt i hela världen. Och de här äldsta långlivarna. De som har överlevt, deras barnbarn har dött. Men de lever kvar. Hur skulle vi se på dem? Som har överlevt mycket längre. De skulle vara de här odödliga gudarna. Tittar man i alla de här mytologierna på odödliga gudar så är de inte odödliga. De kan dö, de kan skadas. De beskrivs inte heller som andeväsen utan de beskrivs som människor. Jag tycker det är väldigt naturligt att om det fanns människor som levde så här länge, att det är därför vi har massor med mytologier om olika gudar som gjorde saker och ting och levde länge och var experter på saker. Verkligen skicklig bågskytt och så vidare. Och nu kanske bara en liten detalj. Att, alltså, jag tror inte att när de levde 900 år eller 600 år eller någonting i den stilen att de var gamla gubbar efter 100 år utan att hela det här spreds ut att de var friska och i sina bästa år ganska lång tid. Och sen till slut då när den här odödliga guden dog så uppstår behovet av att vi måste ta reda på vem ska förvalta den här gudens vilja. Och då väljer man personer som antingen är ättlingar till den, och då har vi kungaätterna, eller så väljer man präster som hade levt nära dem och kände dem väl, och då får de förvalta och ta över den här hierarkin och så vidare. Så det här förklarar väldigt mycket. Som sagt, Bibeln är nyckeln till världens historia. Och nu så är det, ni har hört massor med legender som alla säger att Bibeln, eller som alla säger att människan skapades av lera. Men varför skulle just Bibeln vara den vi går efter? Varför just Bibeln? Och då skulle jag vilja peka på, Noas ark är inte speciellt tillförlitlig om man tar den här barnboksbilden. Inte heller är det speciellt tillförlitligt att tänka sig en, som de säger i Bolivia, så tror de på deras sån här överlevnadshistoria med en översvämning, så tror de att det var två personer som överlevde på ett blad. I Litauen så var det i ett nötskal, enligt deras historia, och indianer ifrån Kanada, de tror att det var på en flotte. Och det är något annat folkslag, det var en låda och en kanot, och att det var bara två män som överlevde, och då kan man fråga sig hur återbefolkas jorden och så vidare. Det finns orimligheter i alla de här. Och om arken ser ut så här så är också den historien orimlig. Men om man tittar på de mest detaljerade versionerna, Gilgamesh, eposet och Bibeln, där det är mest detaljer, där allt, nästan allt det här finns med som jag listade upp innan. Så de två är de mest exakta, så jämför vi de två. Gilgamesh, eposet beskriver en låda som är som en kub. Den skulle inte klara sig speciellt bra i vatt, i liksom en översvämning. Den skulle rulla runt. Men arken, enligt Bibeln, beskrivs att den har måtten 150 meter gånger 25 meter, det var bredden, och 15 meter hög. Och det är väldigt intressant, för att några fartygsingenjörer från Korea, de bestämde sig för att testa det här, testa rimligheten i de här måtten som Bibeln gav. Och de arbetade fram i sina datorprogram som de använde för att testa överhuvudtaget ifall båtar funkar speciellt bra, så upptäckte de att den skulle vara väldigt dålig på, man skulle inte kunna styra den speciellt bra, vilket inte behövs heller eftersom det här bara är en räddningsflotte som ska hålla sig flytande. Däremot skulle den klara 30 meter höga vågor, upptäckte de. Och då testade de, okej, hur bra är de här måtten? För att göra det här systematiskt och vetenskapligt så måste vi ändra lite. Oj, vi måste ändra höjden och längden och bredden. Så de testade en sak i taget. Vad händer om det blir lite bredare? Vad händer om det blir lite högre? Vad händer om det blir lite, kortare och så vidare? Och de upptäckte att alla de här, ni ser de här prickarna här runt omkring. Alla de förändrade egenskaperna, sjödugligheten på hur den hanterar olika situationer som kan uppstå till sjöss. Hur man, om man mår illa eller dör eller om den kantrar och så vidare. Allihopa ledde, ibland blev det bättre på ett sätt, men då blev det jättedåligt på ett annat. Så alla ledde till försämrad förmåga, sjöduglighet. Men det var en, den där i mitten där, det var originalarken. 150 gånger 25 gånger 15. Den var optimal, perfekt optimerad. Och om Bibeln är påhittad, hur visste de det? Och därför så tänker jag så här. Det är därför som jag litar på just vad Bibeln säger. För att det är den enda utav de här historiska legenderna, skrifterna, som håller vetenskapligt. Och jag kan pröva det. Det är inga orimliga påståenden. Det enda du måste komma över, det är att det finns någonting övernaturligt, att det finns en Gud, att han har makt att ingripa och göra saker. Det är det enda du behöver acceptera. Bibeln som sådan håller historiskt och ger den mest rimliga och prövbara förklaringen. Precis som att det bara fanns en enda ark som höll måtten, så finns det bara en enda person som verkligen kan rädda oss. Och det är som Jesus säger, precis som att det bara fanns en dörr in på arken, så säger Jesus, jag är dörren och den som går in genom mig ska bli räddad. Så det är därför jag tror att Jesus är en verklig person. Att Gud verkligen finns, och det är därför som jag är beredd att inte bara satsa det här tiden utan mycket annat på att följa honom och läsa Bibeln och ta reda på vad mer den kan säga mig.